Välkomna till gudstjänst här i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum och stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Jag heter Martin Helgesson och arbetar som predikant här i Roseniuskyrkan och kommer leda vår gudstjänst här idag. Och vi är idag framme vid den 13:e söndagen efter trefaldighet i kyrkoåret och temat för gudstjänsten idag är medmänniskan. Ja, Herre vår Gud, tack för att vi får mötas i Roseniuskyrkan idag. Tack för att vi får möta varandra här i gudstjänsten, men framförallt för att vi får möta dig. Gud, vi vill erkänna vårt behov av dig. Vi vill erkänna vårt behov av vägledning och förlåtelse och kraft och uppmuntran för våra liv. Vi behöver dig, Gud. Och så ber vi att vi då ska få höra ifrån dig, att vi ska få ta emot dig och ditt liv och din kraft i våra liv. Tala till oss genom ditt ord och väck i oss den respons och de förändringar som du vill se i våra liv. Vi klarar inte det själva. Kom och hjälp oss, vi ber. I Jesu namn. Amen. Då ska vi sjunga den första sången tillsammans. Den är nummer 50 om du vill slå upp den här. Så älskade Gud världen all. Här i början av vår gudstjänst så får vi lov att komma tillsammans inför Gud med vår syndabekännelse, med vår bön om Guds förlåtelse. Det är ett väldigt missförstått begrepp, trots att det är så viktigt i kristen tro, begreppet synd eller ordet synd. Många tänker att det i första hand handlar kanske om regler vi har brutit eller sådana saker, men Bibelns diagnos på oss människor och på våra problem går mycket djupare än att bara titta på ytan, även om det såklart finns uppenbara problem i hur vi beter oss. Djupa sett är vårt problem en brist på kärlek. I Romarbrevet, i dagens brevtext som vi ska höra lite senare, skriver Paulus bland annat så här att alla bud i lagen sammanfattas i detta ord: du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte sin nästa något ont, alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Att vi inte kan hålla Guds bud, att vi inte kan leva i Guds vilja, handlar ytterst sett om en brist på kärlek till Gud och till våra medmänniskor. Hur kan vi få den kärleken? Ja, när vi kommer till Gud och bekänner att vi har den här bristen, bekänner både att vi har ett behov av Guds kärlek men också att vi inte förtjänar den, för vi har brutit mot Guds bud och Guds vilja. Då möter vi Guds kärlek i syndernas förlåtelse för Jesus skull. Gud, som vi sjöng i sången, har älskat oss och gett oss sin son. När vi tar emot vad Jesus gjort för oss väcks också kärleken i oss och kraften att älska varandra. Så låt oss ta vara på chansen att få bekänna inför Gud det som blivit fel i våra liv och bekänna vår brist på kärlek och så ta emot förlåtelse och ta emot Guds kärlek in i våra liv. Vi ber och bekänner tillsammans. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. I sitt ord lovar Gud oss att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Vi står upp och sjunger tillsammans lovsalmen. Var glad och sjung.
Thank you. veckan så har vi söndagsskola för barn mellan 3 upp till ungefär 10 år. Och idag har jag den gruppen för barn mellan 3 till 6 år tillsammans med Nathanael. Och vi är nere vid gränden och vi stannar vid stoppskylten. Gunnar kommer att hålla söndagsskolan för barn upp till 10 år ungefär. Och de samlas i vardagsrummet. Men nu ser jag att ni har öppnat. Vad är det för något? Hjärtan. Vad kan det betyda? Jag tror att i dagens bibelberättelse är det några som tycker väldigt mycket om varandra. Vi ska snart få höra mer. Men nu ska vi ta barnens sång. Och Sofia har lovat att visa rörelser.
Vi kan be för barnen och söndagsskolan och sen med dagens bön innan vi ska höra bibelläsningarna. Ja Gud, vi tackar dig för alla barn som är här i Roseniuskyrkan idag. Tack för att du är deras Gud. Tack för att ditt rike tillhör dem. Vi ber att du välsignar söndagsskolan, både barnen och ledarna. Låt dem få växa i sin tro på dig. Evige Gud, du som tänder vår tro, stärker vårt hopp och formar vår kärlek. Lär oss att leva för andra. Glädjas med de som glädjer sig, gråta med de som gråter och att älska utan förbehåll, så som du älskar oss. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi få höra de två första av dagens bibelläsningar.
Dagens gammaltestamentliga text är hämtad från 5 Moseboken kapitel 15, verserna 7-11. Om det finns någon fattig hos dig, en av dina bröder, i någon av dina städer i det land som Herren din Gud ger dig, ska du inte förhärda ditt hjärta eller stänga din hand för din fattige broder, utan villigt öppna din hand för honom och villigt låna honom vad han behöver i sin brist. Se till att att inte i denna onda tanke uppstår i ditt hjärta. Det sjunde året, friåret, är nära. Och du ser så med ont öga på din fattige broder och inte ger honom något. Han kan då ropa till Herren mot dig och synd kommer att vila på dig. Du ska villigt ge åt honom och ditt hjärta ska inte vara motvilligt när du ger. Eftersom Herren din Gud ska välsigna dig för en sådan gåvas skull i alla dina verk och i allt du företar dig. Fattiga kommer nämligen aldrig att saknas i landet. Därför befaller jag dig, du ska villigt öppna din hand för din broder, för de behövande och fattiga i ditt land. Och dagens brevtext är hämtad från Romarbrevet kapitel 13, verserna 8-10. Var inte skyldiga någon något utom i detta, att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen, buden. Du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Så lyder Herrens ord.
Dagens evangelietext kommer från Matteus evangeliets 5:e kapitel, verserna 38-48, och vi står upp och hör evangeliet tillsammans. Så säger Jesus: Ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå mer en mil, så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske fars barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare det också? Och om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, så som er himmelske far är fullkomlig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt. Ja, Jesus, vi tackar dig för ditt ord till oss idag. Tack för att du vill undervisa oss. Ge oss ledning för våra liv. Tack för att du har kommit för att ge oss så mycket mer också. Vi ber att du hjälper oss att höra dina ord idag. Hjälp oss ta emot vad du vill säga till oss och tro dig. Vi ber i ditt eget namn, Jesus. Amen. Någonstans på sociala medier här den senaste dygnet såg jag någon som citerade de här orden av kung Theoden i Tolkiens saga om de två tornen, apropå den senaste veckans händelser. Vad kan en människa göra mot så hänsynslöst hat? Man kan säga att det präglar såklart mänskliga samhällen och kulturen i stort på många sätt. Men är det inte så att vi ser så mycket omkring oss just nu av hat, polarisering och fragmentisering hur grupper och individer vänds mot varandra. Och det verkar så svårt för människor av motsatta övertygelser, ideologier, grupper och läger att prata och lyssna på varandra. Så Jesu ord till oss idag, även fast de sades för länge sedan, är högaktuella. Och så finns en akut brist på människor idag som tolererar sina meningsmotståndare, för att inte tala om människor som älskar sina fiender och ber för dem. Så de här orden behövs. Så vi behöver lyssna noggrant och försöka förstå, för de behövs, och samtidigt är de kanske inte så lätta. Jag tänker att när man öppnar bergspredikan, då kommer man, om man vet någonting om den, så kommer man med höga förväntningar. För det är Jesu mest kända och uppskattade undervisning. Och även många människor som har tagit avstånd från klassisk kristen tro kan inte liksom värja sig för den visdom och den positiva vision för mänskligt liv och samhälle som Jesus förde fram i sin undervisning här. Men så kan vi samtidigt bli lite chockerade över hur höga förväntningar Jesus har på oss var fullkomliga. Så vad är det Jesus säger? Vad är det Jesus är ute efter här? Vad vill han åstadkomma med sina ord? Det hjälper oss om vi zoomar ut lite innan vi ger oss i kast med det avsnitt på 11 verser som vi läst. Om vi ser lite när bergspredikan kommer, men också var i en ganska lång predikan som vi befinner oss. Matteus berättar att Jesus gick runt i Galileen i norra Israel och undervisade. Och han sammanfattar hans budskap, hans predikan eller undervisning så här. Omvänd er, himmelriket är nära. Det är liksom i ett nötskal Jesu budskap. Det betyder att Jesus förordade att människor behövde en ny livsinriktning. Omvänd er, ni behöver göra helt om. Och det var på grund av att ett nytt rike är nära, eller håller på att tåga in i världen. Det är himmelriket eller Guds rike. Det vill säga, Gud har kommit nära för att vinna sin skapelse tillbaka till sig. Gud är universums rättmätige kung, och i personen Jesus från Nazaret är Gud nära. Och därför är Guds rike här, och med det följer en helt ny livsinriktning. Och så i bergspredikan, när människor i tusental har börjat följa Jesus från by till by och stad till stad, så sätter sig Jesus ner och undervisar människor på den här bergsluttningen om hurdant är livet i det här nya riket. Det är liksom ett sätt att beskriva stora helhetsbilden. Om vi då tittar på ett stycket i bergspredikan som vi befinner oss i, så pratar Jesus här om bud och om lagen. Och flera gånger här i kapitel 5 så säger Jesus: ni har hört att det blev sagt, jag säger er. Och ibland så beskrivs det som Jesus gör här som att Jesus skärper lagen. Alltså att det fanns bud i Gamla testamentet, och så kommer Jesus och gör dem ännu skarpare. Men om vi ska förstå vad Jesus gör, så ska vi, istället för att använda det ordet, ska vi lyssna på vad han själv säger. För han börjar det här avsnittet med att säga i vers 17, i kapitel 5, vers 17: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Så det Jesus gör här när han pratar om lagen är inte i första hand kanske att skärpa den, utan att uppfylla den. Gamla testamentets lag har lite oförtjänt dåligt rykte, därför att många missförstår hur den var tänkt att fungera. Och tänker att den är liksom inte tillräckligt bra, den siktar inte tillräckligt högt. Men Gamla testamentets lag funkar ofta så att den har ett golv och den har ett tak. Golvet säger vad man absolut inte får vara under. Och taket handlar om det ideal man ska sikta på. Vi kan se det enklast i Jesu undervisning om skilsmässa. Han säger att budet om skilsmässa, det finns för att era hjärtan var hårda. Så här är golvet. Om det måste ske en skilsmässa, så är det här den lägsta nivån. Men idealet är inte skilsmässa. Idealet är livslångt äktenskap. Och så finns många lagar i det här utrymmet mellan golv och tak. Och det Jesus gör här är att uppfylla bud om hur vi ska förhålla oss till vår medmänniska. Alltså, lagen i Gamla testamentet var aldrig tänkt att vara bara ett yttre bud. Någonting som man bara gör på ytan. oavsett hur man tänker och känner i sitt inre. I femte Mosebok som Maria läste ur innan så står det på flera ställen att en uppmaning att man ska omskära sitt hjärta. För att poängtera, det är en konstig bild kanske, men kan vi tycka. Men poängen med det är att det Gud vill göra för oss är inte bara någonting som ska hända på ytan, utan det ska hända något inre med oss. Och så kommer Jesus nu för att uppfylla lagen och säga, det här är vad verklig rättfärdighet är. Det verkligt goda livet är inte bara på utsidan. Han säger till och med i 5:20 innan vi kommer till vårt avsnitt. Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas kommer ni aldrig in i himmelriket. Så Jesus siktar högt. Han siktar på rättfärdighet, på ett gott liv, ett harmoniskt liv i gemenskap. Så vad krävs då för rättfärdighet? Om det inte räcker med att titta på de som i Jesus samtid ansågs vara de bästa, de liksom mest rättfärdiga, de bästa moraliska förebilderna, de skriftlärda och fariseerna. Om det inte räcker, vad krävs för rättfärdighet? Vi ska se tre saker som krävs för rättfärdighet i de här verserna vi läste, vers 38-48. För det första krävs mer än rättvisa. Jesus säger så här, ni har hört att det blev sagt. Öga för öga, tand för tand, jag säger er, stå inte emot den som är ond. Här hamnar vi i ett knepigt dilemma. Ganska många människor ser ner på Gamla testamentets bud om öga för öga, tand för tand. Och ser det som ett väldigt föråldrat synsätt som förespråkar hämnd. Men den här principen, som brukar kallas för talionsprincipen, det handlar om proportionalitet i straff. Och det har varit ganska tongivande för inom juridik under lång tid. Och för att förstå vad den här lagen handlar om så måste man fundera på att ta bort den här lagen, öga för öga, tand för tand. Hur skulle det vara då? Skulle det vara mer eller mindre våld? Vad finns den till för? Jo, den finns till för att begränsa mängden våld. I samhällen som inte präglas av lag och rätt så spårar samhällen ofta ur i hämndspiraler. När ett våldsbrott har ägt rum så hämnas anhöriga, vänner eller familj eller släkt med någonting ännu grövre och så trappas det upp. Poängen med den här principen i Gamla testamentets lag var att säga straffet får inte gå utöver brottet. Det måste vara proportionerligt. Det fascinerande med just Gamla testamentets lag, för den här principen fanns i andra kulturer också på den här tiden, var att i Bibeln så tillämpas den på alla människor oavsett social status. I andra länder så kunde en fattig tjuv bli av med en hand. Inte för att han hade stulit någons hand, men för att han befann sig lågt ner i samhället, så det var okej att straffa honom extra grovt. Men Bibeln säger stopp för det. Behandla alla lika. Och begränsa straff till proportionalitet. Men vad gör Jesus med det här då? Han säger, ni har hört att det blev sagt. Och så säger han, stå inte emot den som är ond. Kritiserar han nu Gamla testamentets bud? Nej, han kritiserar snarare en viss slags livshållning som gör juridik och rättvisa till den enda relevanta aspekten när vi hamnar i konflikt med varandra. Alltså, att värna sin rätt. Jesus säger att om vi vill vara rättfärdiga, då behöver vi vara den sortens människor som inte bara tänker på rättvisa och ser till att jag får allt jag har rätt till hela tiden. Det finns lägen då det rätta är att lida en oförrätt, säger Jesus. Paulus plockar upp den här undervisningen i första Korintierbrevet när han skriver, varför tar ni inte hellre en oförrätt? Varför tar ni inte hellre en förlust när kristna har börjat dra varandra inför domstol? Om man vill vara en rättfärdig människa så måste man tänka på mer än bara rättvisa. Men de här exemplen som Jesus tar sen om att vända andra kinden till eller att gå den extra milen, sådana saker som har blivit bevingade ord, är samtidigt ofta så missförstådda. Och det här dilemmat jag nämnde innan är ju att många tycker att GTs bud om öga för öga, tand för tand är alldeles för våldsamt. Det låter som ett hämndbegär. Men Jesus säger att man ska vända andra kinden till och det låter som att man ska vara helt undfallen mot ondska och acceptera den. Så vad är Jesus ute efter? Om vi läser noggrant så säger Jesus om någon slår dig på högra kinden. De flesta människor är högerhänta. Så för att träffa någon på högra kinden så behöver du slå med baksidan av handen. Vilket betyder att det är en skymf och inte fysiskt våld som är i fokus. Jesus säger inte att vi ska utstå fysisk misshandel. Ännu mindre att vi ska liksom acceptera en tredje person att den far illa och säga nej, men du får inte liksom skydda dig eller lämna den här situationen eller den här relationen. Du ska bara ta det här. Det handlar om vad gör vi när vi blir förolämpade? Vad gör vi när vi blir förolämpade? När någon kränker vår ära? Det är det de här exemplen är ute efter. Slår vi tillbaka med ord, med utfrysning? Vilken slags person vill jag vara? Vill jag vara en som hela tiden vaktar på min ära och på min heder och ser till att jag får allt jag har rätt till? Eller vill jag vara en som kan förlåta? Rättfärdighet är mer än rättvisa. Ett annat exempel som Jesus tar här är att ge åt den som ber dig. Och där kan vi se igen. Det är lätt att tänka när en människa tigger eller ber om hjälp med någonting. Hur har du hamnat i den här situationen? Förtjänar du min hjälp eller har du dig själv att skylla? Då tänker jag rättvisa. Jesus säger den rättfärdige tänker på mer rättvisa och ger generöst. Vad krävs för rättfärdighet? Ja, det första Jesus poängterar för oss är att rättfärdighet, ett gott liv och ett gott samhälle, det kräver mer än rättvisa. Det kräver barmhärtighet. Så hur bemöter vi förolämpningar? Vad gör vi när någon har sårat oss eller sagt något elakt om oss bakom vår rygg? Hur beter vi oss på sociala medier? Hur talar vi om meningsmotståndare? Rättfärdighet kräver mer än rättvisa. För det andra säger Jesus att rättfärdighet kräver mer än ömsesidighet. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Nu börjar det bli komplicerat, för om man börjar leta efter var står det att man ska hata sin fiende så får man problem. Det står i tredje Mosebok, älska din nästa. Men hata din fiende, vem har sagt det egentligen? Ja, här citerar inte Jesus gamla testamentet, utan här citerar han någon slags muntlig tradition och en attityd som hade slagit rot i hans samtid. Och när vi tänker efter så är det inte så konstigt. Israel var vid den här tiden ockuperat av det romerska imperiet. Och vi vet vad som händer när man antar en självbild som offer. Man kan ju ha alla möjliga goda skäl och se sig själv som den kränkta parten. Men vi har också uttrycket offerkoftan. När man tar på sig den och tänker att det är synd om mig. Då ger man sig själv så lätt rätten att slå tillbaka med samma mynt. Eller tänka att, ja, älska, visst, det går bra för de här. Men de människorna som har gjort mig illa, de har jag rätt att hata eller avsky eller tänka illa om. Så offermentaliteten, men också separatism eller liksom en fientlig inställning mot världen. Man tänker att jag är inte en del av det här. Jag har ingen samhörighet med de här människorna. En samtida grupp till Jesus som hette Essena, de som man hittade döda havsrullarna hos, har lärt ut sina medlemmar att man skulle älska varandra men hata sina fiender för att ha en distans till världen. Så säger Jesus, okej, ömsesidighet. Visst, man kan tänka sig att det är något rimligt i det, men han säger, om ömsesidighet är allt vi tillämpar, gör inte hedningarna det också? Alltså, även människor som inte känner Gud kan ju vara snälla och vänliga mot varandra av ömsesidighet eller av egenintresse. Vad är speciellt med det? Nej, Guds rike, riktig rättfärdighet, säger Jesus, kräver mer än ömsesidighet. Riktig rättfärdighet är att agera mot andra som Gud gör mot hela mänskligheten. Nämligen låter solen gå upp över alla. Gud öser sin godhet över hela mänskligheten, och därför ska Guds rike präglas av barmhärtighet och generositet. Så Jesu ord blir för oss en fråga om det finns någon relation eller något sammanhang där jag känner att jag har faktiskt rätt att hata eller tänka illa om eller baktala eller förakta en individ eller en grupp. Tar jag mig den friheten? Kanske för att jag känner mig förorättad eller förtryckt, eller som att jag inte har någonting med dem att göra. Ömsesidighet skulle funka om världen vore god. Om alla vore goda skulle ömsesidighet räcka väldigt långt. Men om vi lever efter ömsesidighet i en värld skadad av synden, då kommer vi se precis vad vi gör runt omkring oss. Hämndspiraler och ursäkter av det onda. Jag tänker på en dokumentär jag såg om polarisering i ett stort land västerut. Och det är lätt att titta på andra kulturer och länder och kritisera. Och liksom, det är så mycket lättare att se flisan i någon annans öga. Och så pratade man med en kvinna från det ena politiska partiet i det landet och sa att vad är det som är fel på det här landet? Människor pratar inte med varandra, människor förstår inte varandra, vi har så mycket polarisering. Och nästan sekunden efteråt frågar hon så, hur mycket brukar du umgås med människor från det andra stora partiet? Nej, det går inte. De vill inte prata med mig, så jag vill inte prata med dem. Om situationen är dålig från början kommer ömsesidighet bara leda till låsta positioner. Och ska världen må bättre så kräver rättfärdigheten något mer än bara rättvisa och mer än bara ömsesidighet. Som kristna i världen har vi en kallelse att ta första steget som Gud har gjort. Det blir svårare och svårare här, för nu kommer vi till det tredje. Vad kräver rättfärdighet? När vi kommer till den sista versen så säger Jesus: var fullkomliga så som er himmelske far är fullkomlig. Och då ser vi att rättfärdighet kräver mer än vi själva klarar av. Tänk en värld genomsyrad av rättfärdighet, kärlek och barmhärtighet. Tänk vilken vacker värld det skulle vara. Det verkar helt ouppnåeligt. Och Jesus verkar inte vara ett dugg benägen att liksom sänka ribban ner till vad vi tycker känns rimligt. Utan om någonting höjer handen och bara säger, var perfekta. Är Jesus orimlig? Ja, det han uppmanar oss till här, det är ju faktiskt vad vi skapades för. Var fullkomlig så som er himmelske far är fullkomlig. Den logiken är ganska solklar. Människan är skapad för att vara Guds avbild. Hur ska vi komma dit? Vi har ju fallit bort från, vi har solkat ner den avbilden så mycket med vår synd. Det är här vi måste förstå bergspredikan i rätt sammanhang. I slutet av 1700-talet, när det här stora landet västerut grundades, så var det en av grundlagsfäderna, Thomas Jefferson, som gav ut en egen utgåva av Nya Testamentet, The Jefferson Bible. Och The Jefferson Bible, det var en bibel som sa just väldigt mycket om Thomas Jefferson, kanske mer än den sa om Jesus. Därför att den var ganska kraftigt redigerad. The Jefferson Bible var Jesu liv och moral. Allt det övernaturliga, alla Jesu under och uppståndelse, bort med det. Det är Jesu moraliska undervisning vi vill ha. Och om vi stannar där så blir orden vi har läst idag ganska tuffa. Var fullkomliga, liksom er himmelske far är fullkomlig. Men om vi istället för att läsa The Jefferson Bible läser The Matthew Bible och ser vad Matteus skriver om Jesus, så ser vi att när Jesus säger jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla lagen och profeterna, så har redan 7 gånger före bergspredikan börjar har det stått att Jesu liv uppfyllde någonting som står skrivet i Gamla Testamentet. Så vad är det som pågår här? Har Jesus kommit bara för att lägga hårda bud på oss? Höja ribban? Få oss att känna oss dåliga? När Jesus har kommit för att uppfylla lagen, men också profeterna. Jesus har kommit för att uppfylla hela Gamla Testamentet. Inte bara enstaka bud, utan hela berättelsen om Gud och hans värld, om Gud och hans folk. Det står när Jesus måste fly som nyfödd till Egypten undan Herodes och sen kommer tillbaka till Israel, så står det: så uppfylldes orden, ut ur Egypten kallade jag min son. Jesus är Israel. Vilket betyder att Jesus är mänskligheten, men Jesus är också Israels Gud och mänsklighetens frälsare. Jesus uppfyller lagen och profeten. Han uppfyller hela Gamla testamentet. Och där ser vi hur Jesus är unik. Till att börja med är Jesus unik därför att han är den enda människan som faktiskt har levt som han lärde. Han skymfades, men höll inte på sin rätt. Längre fram i kapitel 26 berättar Matteus hur Jesus bokstavligen slogs i ansiktet och inte slog tillbaka. Han blev bestulen på sin klädnad. Han bar det orättfärdiga med rättfärdighet. Och när han korsfästes så gjorde han precis vad han uppmanar oss till och bad för sina förföljare: Fader, förlåt dem. Och det här angår inte bara de få soldaterna som korsfäste honom, utan oss alla. Paulus skriver i Romarbrevets 5:e kapitel: Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Jesus kan uppmana oss att älska våra fiender eftersom han älskade oss medan vi fortfarande var Guds fiender och älskade oss ända in i döden. Han kom för att uppfylla inte bara ett bud här och där, utan för att leva Gamla testamentets berättelse helt och hållet i sitt liv. Han som var den enda som någonsin varit värdig ett inträde i himmelriket lämnade det för att ge oss plats i det. Gud har varit så oändligt god mot oss, så mycket mer än vi förtjänade. Guds rättfärdighet mot oss har gett oss mycket mer än rättvisa. Gud har inte bemött oss med ömsesidighet. När vi i vår synd lever som om Gud inte fanns, har inte Gud behandlat oss som om vi inte fanns, utan sökt upp oss. Kommit till oss i egen hög person. Levt det liv vi borde levt och dött den död vi förtjänat för att ge oss sitt eget liv för evigt. Av nåd får vi tillhöra Guds rike för Jesus skull. Jesus har gett oss del av sitt liv och sitt rike. Och då, när vi tagit emot Jesus själv, kan vi också höra hans bud till oss idag. Och älska så som han har älskat först. Därför att älska sina fiender, det kräver tro och det kräver hopp och det kräver kärlek. Det kräver tro på en Gud som själv är god, som är rättvis och barmhärtig. Det kräver hopp om att Gud en dag ska ställa allt till rätta. Och det kräver kärlek från en mycket mer pålitlig källa än mitt eget inre eller andras älskvärdighet. Det enda sättet att uppnå rättfärdigheten är att ta emot den ifrån Jesus. Så kan våra liv präglas av mer än rättvisa, mer än ömsesidighet, mer än vi faktiskt själva klarar av, kan präglas av Guds egen nåd mot oss. Låt oss be om Guds hjälp att leva så. Jesus, tack för att du inte bemött oss med rättvisa och ömsesidighet. Tack för att du gett oss så mycket mer än vi förtjänat. När allt vi hade att ge dig var synd, gav du oss ditt eget liv och din egen rättfärdighet. Så ber vi dig, Jesus, att i en värld så präglad av såriga och trasiga relationer, att vi inte ska tänka på vår egen rätt och rättvisa, eller behandla andra människor bara som de behandlar oss, utan hjälp oss att leva av din barmhärtighet, av din nåd, av din kärlek, och så räcka ut den till människorna omkring oss. Låt våra liv få bära vittnesbörd om det rike som vi får tillhöra för Jesus skull, helt av nåd. Låt din kyrka och låt kristna i världen vara kända som människor som stiftar frid och fred, som tar första steget till försoning, som ger till andra vad du har gett oss. Gud, det här klarar vi inte själva. Gång på gång agerar vi kärlekslöst och håller på vår rätt och vår ära och vår heder. Så Jesus, hjälp oss. Förlåt oss och hjälp oss att leva så som du har levt och dött och lever för evigt för oss och ber för oss och har sänt din ande för att hjälpa oss. Hjälp oss, Jesus, vi ber. Amen. Så får vi tillsammans stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Så får ni slå er ner, och det finns tid nu för lovsång och tillbedjan och reflektion över vad Gud kan ha velat säga genom sitt ord. Så vi tar tid till det nu, att be och sjunga där vi sitter.
En kongasång som är
ska jag få berätta om några stora saker som hänt i några personers liv här i kyrkan. Och först vill jag berätta att igår döptes Felix Nicanor Burman här i Rudolfsenuskyrkan av Daniel Brandt. Och Felix ligger här framme, och är det så att man vill gratulera honom eller Hanna och David efteråt, så kan jag varmt rekommendera det. Han är alldeles nydöpt och underbar. Och så är det några som har konfirmerats under sommaren, och det har inte hänt här på plats. Vi kunde ge Felix hans doppresent på plats igår, men några har konfirmerats på lite andra håll här i vårt land under sommaren. Och ni som är här idag, jag tror att det ska vara Nathanael och Amelie och Oscar och Ville. Ni får gärna komma fram nu, så har jag en liten sak till er